Hockeypuls Extra är tillbaka. Det är torsdag kväll och Mora har precis besegrat Djurgården med 3-1. Och idag har jag med mig Falu-Kurirens Marcus Bäckström som precis som jag har kikat på den här matchen. Och jag säger bara rättvist, rättvist, rättvist att Mora tar hem den här fighten.
Ja, det är svårt att säga någonting annat. Jag tycker att man pissar bort första matchen på Hovet faktiskt. Jag tycker Mora är det bättre laget idag. Så får man väl kanske lite retroaktivt, även om jag fortfarande tycker att Mora är det bättre laget. Så det är ju ingen snack om att det ska vara 1-1 i matcher och kanske till och med att Mora skulle ha tagit båda de här matcherna, tycker jag.
Exakt. För nu står det ju 1-1 i den här matchen, men undrar om det inte finns en liten stress hos Djurgården att det inte ser bättre ut. För du är inne på det, Mora har varit klart bättre tycker jag också över 6 perioder och de skulle mycket väl kunna ha haft en 2-0-ledning i den här semen och vända hem till Dalarna i det läget. Men jag tror ändå att, trots att det är kvitterat nu då, att Djurgårdens ledning känner att okej, saker och ting måste börja bli bättre väldigt snabbt, för annars kan det här rinna iväg.
Ja, jag tycker Djurgården känns otroligt spretiga i agerandet och man lever mycket på sin individuella skicklighet i de här matcherna och att kunna göra någonting själv. Medan Mora kollektiv, de stänger ner ytor, de är krispiga i passningsspelet och hamnar liksom rätt i banan. Så att jag är imponerad av hur Mora har ställt upp de här två matcherna. Så väldigt, väldigt bra ut.
Ja, och så är det ju ibland hela havet stormar i Djurgårdens försvarszon också. Jag tycker att deras backar blir uppätna gång på gång. De har stora problem bakom den egna förlängda mållinjen. Mora pressar ju sönder dem där nere. Djurgården förlorar ju nästan till varenda kampduell och varenda andra puck också hamnar ju hos Mora-spelarna. Så att de har ju varit inne på det från Dalalägret också. Att får vi ner pucken djupt på Djurgården, då vet vi att vi kan skapa saker där. Och jag tycker att de har lyckats med det ett flertal gånger i den här matchen så här långt.
Ja, och dessutom så är det ju inte bara en kedja utan det är ju flera som lyckas skapa tryck också. Så att så här långt så ser det väldigt intressant och spännande ut ur Mora perspektiv.
Ja, det där som du sa det precis, att det är många enheter som klickar och har funkat i Mora. Det upplever jag inte riktigt hos Djurgården så här långt. I den första matchen då berömde jag Junikedjan. Jag tyckte att de såg vassa ut i 5-5. Inte lika bra den här kvällen. Det är ju gubbkedjan med Kryger och Klasen som får snurr några gånger i offensiv zon. Men det är ju alldeles för sällan, Bäckes.
Nej, men verkligen så. Och det där måste ju vara lite oroväckande. Jag tycker även också, nu var de inne på det i TV4-studion här också med powerplayet. Men där hör man ju också på DIF-ledningen att det är ju stressat och hur man ska få ordning på det också. Så att, och det där måste man ju få ordning på illa kvickt för att det kan gå fort i den här serien om man inte får det.
Ja. Sen har ju Mora, alltså de har ju sån individuell klass också i det här laget. Alltså Chad Jetsmans jätteskott i PP där, jag tycker han har flera fina aktioner i den här matchen också. Och Måns Karlssons skymning framför Andrén måste man ju berömma. Han gör sig stor där och så skymmer han sikten alldeles perfekt för Djurgårdsmålvakten. Och Karlsson för övrigt, jag måste säga att jag gillar honom. Alltså det är en bra hockeyspelare med ett alldeles eget stuk. Alltså han ser ju lite ut som en hemlös hockeyspelare.
Alltså, det var också ett epitet.
Jag menar, allt med klubbad och tejpningen är bara fel. Hjälmen ser inte riktigt ut att sitta rätt. Och jag säger det här med all kärlek. Men tittar man på Måns Karlsson och hans stuk så är det inte direkt 5-5 getingar om jag uttrycker mig så.
Nej, och sen tycker jag också att auran som man ändå utstrålar så här i det här läget, det är ju liksom en semifinal. Men också att det känns som att han är duktig på att avdramatisera det här. Det känns som att han går ju bara in och har kul i det här läget. Så att lite grann också den här approachen till den här matchserien tycker jag ändå att Måns Karlsson så här långt framstår som väldigt cool på något vis.
Ja, och det är ju säkert, jag tänker så här då. Det är ju ett tecken på att Mora mår väldigt bra för tillfället. Att Måns kan bete sig på det här sättet utåt också. Och det ska jag säga, att tänk dig att få det där set från Daniel Ljunggren. Det kommer ju med ganska mycket press på sig. Men att han axlade på det här sättet under slutet av kvartsfinalen mot AIK. Och även i starten här av Djurgårdsserien också. Jag tycker han klarar sig exemplariskt så här långt som kapten för Mora också.
Nej, men verkligen. Och det är väl lite grann så här ett resultat av den förvandling som Mora har genomgått den senaste månaden också, vilket är spännande. Och jag skulle också vilja dra parallellen med förra året, så var ju Mora trea i den här serien. Nu är man femma, men jag tycker att man är betydligt längre fram i år i hur det ser ut på banan, trots att man var längre ner i tabellen. Så att det ska bli väldigt spännande. Nu så pratar vi ungefär som att det skulle vara klart att Mora tar Djurgården. Det är det ju inte såklart, men det känns ändå som att det är något väldigt, väldigt spännande på gång.
Ja, alltså vi ska inte gå händelserna i förväg, utan nu analyserar vi bara 120 minuter ishockey som har spelats på Hovet. Men det märks också att, ja men, det playbook här, den har Daniel Hermansson ägt i mångt och mycket under de senaste åren i Mora. Sen har ju den såklart också förfinats av Johan Hedberg och de andra i ledarstaben. Men att det Mora man ser här idag, 23-24, det är ju egentligen bara ett Mora i förlängningen av det man upplevt under tidigare år. Och Daniel Hermansson, när man pratar runt med folk i klubben och så vidare, han har ju satt stora, stora delar av det här grundspelet.
Och det är det man älskar på något vis. Det är så tydligt Mora DNA. Jag tycker att man kan gå ännu längre tillbaka till när man hade, tappat namnet här då.
Jeremy Colleton kanske?
Yes, Jeremy Colleton. Att det är lite samma filosofi här, och det är liksom tydligt att finns ett Mora DNA som man har byggt vidare på ända från den tiden. Och någonstans så, det är grymt häftigt det man gör med de små medel man har. Det är liksom hyfsat låg budget liksom i den här ligan, och att man ändå utvecklar spelare och lyckas göra i princip alla spelare bättre. Så
ja,
att det är spännande.
Ja, alltså det är ju, bara titta på snittåldern, det var vi pratat tidigare om i Hockey Plus 6, jag tror att det är 22-23 eller något sånt där med laget de ställer upp med här mot Djurgården. Och sen att de klarar sig utan Dan Ljunggren, som har varit den stora ledaren i Mora under de senaste åren, det är imponerande. Och det där PP:et också, första formationen. Det finns så många hot. Alltså, du har ju fyra rightare med Petrus på blå linjen. Du har Persson till vänster, Brandsek Nygård i mitten, som jag tycker gör ett exemplariskt jobb i den där bumperpositionen också, med lyfta klubbor. Han går högt upp och så försöker han avlasta ute på kanterna också när det är någon av de spelarna som behöver hjälp. Måns Karlsson står och skymmer, duktig på att styra in puckar. Och sen Chad Jettman som, men han kan spela lite överallt egentligen i det där PP som jag upplever. Han kan stå på högersidan där han är just nu. Men han kan även flytta över till vänster och så platsbyta med Persson. Så att det finns en helt annan rullians och rörelse i Moras numerära överläge jämfört med Djurgårdens.
Verkligen så. Och det märks också att de spelar med stort självförtroende nu. Och det är snabba, krispiga passningar som sitter på bladen. Och man vet vad man ska göra. Så att, ja, men det är imponerande så här långt.
Vad tror du om den här matchen som nu vänder till Dalarna? Det ska vara fullsatt, vad man har förstått, i Smedjegrav Arena på lördag när det är dags för match 3.
Om man ska vända det här lite grann nu till Djurgården, alltså fördel om man ska säga, men jag tror att det kanske mentalt blir lite enklare för dem att förbereda sig för de här matcherna. Det är inte ett utsålt Hovet hemma där man förväntas ligga på, utan att man, det är faktiskt lite okej att kanske safea lite mer. Jag tror att det faktiskt kan passa Djurgården. Och bara för att det har sett bra ut för Mora här ett par matcher, så tror jag tror ändå att Djurgården kommer att ta en av de här matcherna. Jag sa ju från start att det här kommer att bli 7 matcher, så att, ja, det kommer att bli fortsatt tight. Det är jag ganska säker på.
Sen har ju, ja men, Klasen har spottat in en del poäng, och Kryger är ju Kryger, han är alltid bra, men kille som Victor Nilsson, förväntar mig mer där med tanke på den grundserien han har haft. Tycker också att, ja men, Emil Berglund och kedjan hade jag kunnat tänka mig kunna presterat bättre med Greve och Liss på kanterna. Alltså det är ändå en del spelare i Djurgårdens lag som för tillfället upplever jag underpresterar. Och jag vet inte hur mycket det har att göra med att Mora hela tiden får fäste i offensiv zon också, så att de måste börja där och liksom tröttar ut sig själva på något sätt för att de måste hantera Moras offensiv innan de själv kan ställa om och fokusera på sin offensiv. Jag vet inte liksom vad som är hönan och ägget i den här diskussionen, men...
Nej, men det där är som det ofta är i hockeyn, att... Det brukar hänga ihop på något vis i alla fall. Men jag tror också, precis som du, att man måste nog hitta en lite tydligare struktur för hur man också får stopp i spelet och vända och flytta upp pucken och börja spela lite högre upp. För då kommer det att se lite annorlunda ut, tror jag.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Jag tänker så här att vi har med oss Falukuriren, sportchef och krönikör Marcus Bäckström, och då passar det ju väldigt bra att snacka om Leksand också och vad som händer med den klubben fram till 24-25 starten. Så det blir lite silly season fokus här i Hockey Plus Extra med Bäckes Leksand som åkte ur SM-slutspelet häromdagen mot Frölunda i den där 7-matcherserien. Och vi kan väl börja där, Bäckes, med din take på varför det blev Frölunda och inte Leksand som nu kommer att få spela CM mot Skellefteå.
Jag tror att det första skälet är slutspelserfarenhet och den hårdhet som Frölunda faktiskt har. Jag tycker Leksand alltså de matchar det väldigt bra i 4 matcher, men sen så svänger det över. Jag tycker att match 3 blir ganska avgörande om man går tillbaka i tiden och ser där var Leksand klart bättre. Frölunda tappar den matchen, tappar initiativet i serien och hamnar lite i baksätet istället för att faktiskt ha haft dem under press. Jag tror också, vilket vi har förstått under serien här nu, har bevakat de här dagligdags, att det har varit stora problem med både skador och sjukdomar, och sjukdomarna har varit betydligt värre än vad man faktiskt har behövt kommunicera. Och jag tycker att det syns framförallt i match 6, men även som man vinner ändå, men framförallt i Skandinavien med sista matchen, att Leksand orkar inte. Det är otroligt att man överhuvudtaget får fram en kvittering, är otroligt starkt, och man kan inte klaga på mentaliteten och insatsen man gör i matchen, men det är ju Frölundas match från början till slut, tycker jag.
Om vi då ska snacka om truppen och ledarstaben till kommande säsong, det är ju ofrånkomligt att inte börja med tränarna som jag ser det. Challe och Challe, alltså Mikael Karlberg och Charles Berglund, har gjort det väldigt bra här under säsongen sedan Björn Hellqvist blev tvungen att kasta in handduken. David Prince kom in i höstas. Han har ett utgående avtal just nu. Vi vet inte vad som händer där. Det vi dock vet är att Björn Hellqvist mår bättre, att han har scoutat för Leksand under slutspelet och att han verkar ha ambitioner om att återgå till tränarbänken. Han har ju avtal över 24-25 också, precis som Challe och Challe. Hur tror du att Leksand kommer lösa det här dilemmat? Kommer man sätta Björn Hellqvist som huvudtränare och så får Challe och Challe återgå som assisterande? Eller löser man ut Björn Hellqvist på något sätt och fortsätter med en 2-huvudtränarlösning, om man ska säga så, och sen 3:e assisterande?
Ja du, det är lite av 10 000 kronors frågan just nu. Jag tror det även i Thomas Tjomme Johanssons huvud hur han ska lösa det här. Han gled ju ganska kraftigt på orden efter match 7 där i Göteborg när han får frågor om detta. För första gången så öppnar han ju faktiskt i våran intervju för att det skulle kunna vara att man utvidgar ledarstaben och eventuellt gör om rollerna, om jag förstår honom rätt. Så där öppnar han väl någonstans för att det kanske finns en framtid för Björn Hellqvist i den här staben. Men exakt hur och vilka roller, det känns ju väldigt öppet, skulle jag säga.
Men tänker han då att det är eventuellt 4 tränare som kommer stå på bänken nästa säsong? Att det är Björn som huvud, Challe och Challe, och att David Prince bjuds in i värmen återigen för den kommande säsongen? Eller hur tänker han att konstellationen kan utökas?
Det var ju väldigt otydlig med och specificerade inte, men han öppnade ändå den dörren och sa att vi får se hur tränarkonstellationen ser ut, men det skulle kunna vara så att den utvidgas. Och kan konstatera ju bara att David Prince kontrakt går ut, men att det fortsatt kommer att föra samtal där. Klart är ju att det är ju 3 tränare som är kontrakterade redan. Så att jag vet inte. Sen så får man ju, alltså det är ju ett svårt läge där, och med all respekt för Björn och hans tuffa sjukdom och alltihopa så där, det är ju liksom jobbigt i sig, men man förstår ju att bär man på en sån tuff sjukdom så att träna ett SHL-lag, det är ju liksom inget vanligt jobb även för en helt frisk människa. Och då att Leksands IF ska gå in med honom med den bakgrunden liksom nu, när man vet att efter den här hösten hur det var, liksom att vågar man göra det, och om man blir sjuk igen, vad gör man då? Så att jag tror att det finns anledning att tänka till kring det här både 2, 3 och 4 gånger kanske innan man bestämmer sig.
välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Om vi kikar till antalet spelarkroppar då, som är säkrade till truppen för nästa säsong, så är det 22 stycken om vi räknar in Jonas Lytinen och Axel Rindell. Vi på Expressen skrev det tidigare i vintras att Tjomme har säkrat de två och tar in dem ifrån SHL-rivalen Timrå. Och det här har ju varit ett mönster hos Thomas Johanssons lagbygge, eller hans sportcheferi rättare sagt, under tiden i Leksand. Han har ju behållit stora, stora delar av stommen från år till år, och så har han kryddat det med ett antal namn. Nu om man tittar till målvaktssidan, den är intakt. Backsidan, Matt Cato verkar ju ha förlängt och kommer bli kvar. Så det är ganska många gubbar säkra där också. Och så framåt så är det ju mångt och mycket samma spelare från den här befintliga truppen som följer med till nästa säsong. Så hur många tror du i slutändan blir som poppar upp som nyförvärv här?
Inte speciellt många. Beror lite avhängigt, ja, det är lite avhängigt på vad som händer med Anton Johansson exempelvis, som kommer att signa för Detroit Red Wings, om han kommer tillbaka eller inte. Och du har Felix Unge Sörum också, som är ju Carolina-spelare och högst troligt kommer att börja där borta. Men vad händer om han inte tar en plats där? Vilket då såklart, där måste man ju ha lite is i magen kanske också. Så det kommer ju liksom, ja, ställa sig på sin spets hur många spelare man måste ha in. Men i grundläget så tror jag inte att det kanske är ett par spelare till bara, skulle jag gissa.
Mm. Om vi ska prata backsidan då. Anton Lindholm är ju klar för schweiziska Bern, och Olle Alsings framtid är fortsatt osäker. Han har ju blickat mot Alplandet och velat ha ett kontrakt där, men det verkar rätt mörkt för tillfället. Och som jag har förstått det på de uppgifter vi har, så är dörren inte helt stängd från Leksands sida, men då ska han vara beredd att gå ner rätt rejält i lön för att han ska få ett nytt avtal av Dalaklubben. Det är ju där jag ser att det ska in förstärkningar, att de behöver kanske en backetta, en Anton Lindholm-typ. Vi satte upp William Lagesson som drömnamn i vår premiumanalys som släppte samma kväll som Leksand åkte ur SM-slutspelet. Ser du något annat behov eller tänker du i liknande banor?
Nej, det är klart att det är en kraftig nedgradering nu, med all respekt för Timråbackarna där i Rindell och Lyttinen. Men man skulle behöva ha in en klassback till. Sen tror jag att man måste liksom vara på det klara med att Tjomme kommer att ha en lägre spelarbudget den kommande säsongen. Så jag är inte säker på att det faktiskt kommer att komma in den där kanonbacken heller. Men det blir spännande att se hur man faktiskt får ihop det där.
Jag skulle inte vara förvånad om det blir en bredare backsida i Leksand kommande säsong, men kanske att den inte är lika spetsig. För jag menar, har du Rindell och Lytinen som jag tror kommer att spela ett backpar, och sen Alexander Lundqvist, Patrik Norén som har varit väldigt bra den här säsongen, att de fortsätter tillsammans. Då har du Cato, du har Anton Johansson eventuellt. Vad händer med Fred Nilsson exempelvis? Det är ju ändå rätt bra SHL-backsida med befintliga namn. Så det är ju frågan så här, hur mycket mer ska du lägga på den om du inte har så mycket ekonomiska medel att spendera?
Nej, och jag tror också lite grann att som de vill bygga dessutom, jag tror inte man ska räkna bort en kille som Lukas Lagerberg heller i det här, för att jag tror de ser en väldigt stor potential i honom. De kommer definitivt att ge honom chansen på försäsongen. Gör han det bra så tror jag också att han skulle kunna vara aktuell för en ordinarie tröja också i den här backbesättningen. Sen är det klart att har man ambitioner att vara ett lag för att spela liksom ett SM-slutspel och en semifinal, så då kommer det nog faktiskt behövas någon lite tyngre pjäs där också, tror jag, om man ska vara en utmanare på riktigt från start. Men som sagt, den här säsongen visar ju också på att de får ju utveckling på grejerna. Det är ju flera spelare som har tagit enorma kliv, och kan man då få tillbaka som Anton Johansson exempelvis en säsong till, han skulle ju kunna vara en absolut ledande back i SHL den kommande säsongen.
Ja, då skulle du kunna spela Lundqvist, Johansson, Norén, Keito, Lytinen, Rindell. Alltså det är ju inte fy skam över tre backpar faktiskt.
Verkligen inte.
Men forwards här då. Alltså, det är ju inte en lastgammal trupp. Verkligen inte, det vill jag betona. Men fem av nyckelspelarna är ju faktiskt 30 år eller äldre. Och då är det ju Zackrisson, det är Knuts, det är Karlsson, Rivik. Och nu ska vi se vem femte. Det är Klos såklart. Som fyller 31 i år. Tror du att... Och det här är ju killar som... De äger ju roller i powerplay, boxplay. Känner du att det behövs en föryngring på vissa håll och kanter? De har visserligen en Lukas Elvenäs som tog kliv i år. Och Selarik, han är 28-29, något sånt där. Verno i samma ålder. Så att de står ju kanske inte liksom och faller här på något sätt. Med en generationsväxling som måste ske här och nu. Men när jag börjar Tjomme tänka, okej, okay, när slussar vi in den nya Leksandsgenerationen, om du förstår vad jag menar?
Ja, och det där är ju väldigt, väldigt intressant. Det finns ju indikationer på redan i år tycker jag att ja, men ta som, det är ju fel att tro att Marek Hrivík ska göra 50 poängssäsonger varje år, men krasst så är det ju så att som första center i Leksand och de poängen han har gjort i år, så är det lite för dåligt i produktionen. Men jag tror att det finns nog säkert lite mer att kräma ur i flera spelare av de här, men det är klart att sedan efter eller under den här säsongen att inte få lyft. Men jag tycker ändå man ska komma ihåg att både Justin Klos enormt skadedrabbad säsong, Max Verono hade också kom från en jättetung skada. Där tror jag att de tror och hoppas att de två ska hitta mer rätt i poängproduktionen kommande säsong och göra mer poäng. Men som sagt, det är lite grann av en dealbreaker här kommande säsong på flera på forwardsidan.
All right, då tror jag att vi nöjer oss så för den här gången, Bäckes, om du inte har någonting ytterligare du vill tillägga till Leksands trupp för kommande säsong. Det är lite tråkigt på det sättet att ja, men mycket redan är liksom skrivet i sten när det kommer till hur det kommer att se ut på spelarsidan och att man inte har så mycket silly att diskutera om, eftersom att Tjomme, ja, men han har satt 95% av den här truppen redan.
Ja, det var lite som förra året så sa han att han skulle vänta och var lite avvaktande, men jag tyckte att det var väldigt ganska dålig snurr även i fjol, så att det hade varit roligare om det hade varit 10-12 platser öppna, det måste jag säga.
Ja, roligare för oss i media och supportrarna kanske som kan börja drömma om vissa namn, men jag kan tänka mig för alla inblandade i Leksands IF med tränarna och spelarna inräknade där, att det måste finnas en sån trygghet att veta att okej, okay, det här gänget återkommer nästa år. Att man är van vid att träffa samma gubbar. Det är bekanta namn år efter år.
Jag tror så här att det kommer att vara väldigt viktigt för Leksands IF om man ska ta nästa steg, tror jag. Att just bygga den här kärnan som man har jobbat på nu i några år här. Att man får ett år till. Jag tror att det kommer att vara extremt viktigt. Det finns andra klubbar som... Man kommer att tvingas plocka in spelare som man inte riktigt vet vad man får. Och det där är alltid svårt. Så jag tror ändå att det är rätt väg.
Mm. Och vågar vi slänga ut en liten cliffhanger och tisa om att det kanske kommer en podd från Falukuriren med lite blåvitt fokus nästa säsong?
Det är väl tanken att vi ska veva igång den. Vi skulle nog ha varit igång redan i slutspelet här. Men lagom till att silly season dundrar igång så ska vi nog vara ute på banan och börja surra om de platser som finns och lite framåt här. Så att, det känns väldigt kul.
Okej, okay, så håll utkik i era poddspelare om ni följer Leksands IF. Och den kommer då heta, har ni något arbetsnamn?
Jajamensan, det har vi såklart. Vi har ju vårt paraply där. Så att, med nedsläpp Leksand kommer den heta.
Snyggt. Bäckes, tack för den här gången.
Tack själv.
Och vi säger som alltid till våra lyssnare att det finns två kommunikationsvägar. Det är min mailadress, adam.johansson@expressen.se, och vårt hockeypulskonto på Instagram. Nu säger vi tack för den här gången. Puss och kram på er. Vi är tillbaka imorgon igen. Hej hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.